Kapitel 1. Blåsa på glöden. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar och blir myter. Och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov återkommer. I en ålder, vilken somliga kallade tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind i den stora skog som kallades Bremskogen. Vinden var ingen början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig. Men den var en början. Söderut och västerut blåste den, torr under en sol av smält guld. I det land där den drog fram hade inget regn fallit under många långa veckor, och sensommarhettan blev allt värre för var dag som gick. På en del träd fanns blad som för tidigt blivit bruna, och nakna stenar stektes av solen där förut små bäckar hade pålat fram. På en öppen plats där gräset hade försvunnit och endast förtorkade buskar höll fast jorden med sina rötter, började vinden gräva fram stenar som under långa tider legat begravda. De var nötta och nedvittrade, och inget mänskligt öga skulle idag ha känt igen lämningarna efter en stad vars minne fanns bevarat i sagan, men annars glömts bort. Spridda byar dök upp innan vinden korsade gränsen till Andor och fälten där bekymrade bönder lunkade längs torra plogfåror. Skogen hade sedan länge tunnats ut i smådungar då vinden sopade dammet längs den enda gatan i en by som hette Kores källor. Källorna började sina denna sommar. Några hundar låg och flämtade i den gassande hettan och två pojkar med bar överkropp sprang efter en uppstoppad svinblåsa som de slog längs marken med varsin käpp. Annars var det ingenting som rörde sig. Bortsett från vinden och dammet och den knarrande skylten ovanför dörren till värdshuset. En röd tegelbyggnad med halmtak, precis som alla de andra husen längs gatan. Med sina två våningar var värdshuset den högsta och största byggnaden i den prydliga och välordnade byn Kores källor. De sadlade hästarna som stod tjudrade utanför värdshuset ryckte knappt ens med svansarna. Namnet som skylten förkunnade var drottningens lag. Min blinkade i dammet, men höll ena ögat tryckt mot en springa i skjulets grovt snickrade vägg. Hon kunde nätt och jämnt urskilja axeln på vakten utanför skjulets dörr, men hennes uppmärksamhet var helt riktad mot värdshuset. Hon önskade att dess namn inte hade varit så obehagligt välpassande. Byns domare, den lokale länsherren, hade uppenbarligen anlänt för ett tag sedan, men hon hade missat honom. Utan tvekan lyssnade han nu på de anklagelser som bonden hade att anföra. Admir Nem hade, i likhet med sina bröder och kusiner och alla deras fruar, lutat åt att hänga dem omedelbart, om inte en av länsherrens vasaller hade råkat komma förbi. Hon undrade vad straffet här var för att bränna ner en mans lada och hans mjölkkor med den. Ja, misstag förstås. Men hon trodde inte att det skulle spela så stor roll när de hade tagit sig in utan lov till att börja med. Logan hade kommit undan i förvirringen och övergivit dem. Bränna honom, den opålitlige karn. Och hon visste inte riktigt om hon borde vara glad eller ledsen för det. Det var han som hade slagit ned Nem när denne upptäckte dem strax före gryningen, och han hade fått lyktan att fara in bland halmen. Skulden var han som någons. Fast ibland hade han svårt att vakta sin tunga, så det var kanske lika bra att han var borta. Hon vände sig om, lutade sig mot väggen och torkade svetten ur pannan, men nya svettdroppar bröt genast fram. Det var fruktansvärt kvavt inne i skjulet. Men hennes båda följeslagare tycktes inte märka det. Joanne låg utsträckt på rygg, klädd i en mörk ridklänning av ylle, lik den som Min bar. Hon knackade eftertänksamt med ett halmstrå mot läppen medan hon stirrade upp i taket. Den kopparhyade lin, smärt och lika lång som de flesta män, satt i sin ljusa särk med benen i kors och arbetade på sin klänning med nål och tråd. De hade fått behålla sina sadelväskor efter att de blivit genomsökta efter svärd eller yxor eller annat som kunde hjälpa dem att fly. Vad är straffet för att bränna ner en lada i Andor, frågade Min. Om vi har tur, svarade Shuan utan att röra sig, blir vi pryglade på bytorget. Har vi mindre tur blir vi piskade. Ljus, flämtade Min. Hur kan du kalla det tur? Shuan rullade över på sidan och stödde sig på ena armbågen. Hon var en robust kvinna som inte riktigt var vacker, men likväl såg bra ut. Hon såg ut att inte vara mer än ett par år äldre än Min, men i hennes skarpa blå ögon fanns en befallande närvaro som inte hörde hemma hos en ung kvinna som låg i ett skjul på landet och väntade på att föras inför rätta. Ibland var Joanne lika snar att glömma sig som Logan, kanske värre. När pryglingen är över, sa hon med en ton som visade att hon inte tänkte tåla några dumheter, så är den över och då kan vi fortsätta vidare. Det ödar mindre av vår tid än någon annan bestraffning som jag kan komma på. Betydligt mindre än hängning, för att nämna ett alternativ. Men jag tror inte att det behöver gå så långt. Inte utifrån vad jag minns av Andors lagar. Ett kort skrattanfall fick Min att skälva. Det var det enda hon kunde göra, utom att gråta. Tid. Så som det gått hittills är tid det enda vi har. Jag svär att vi har varit i varenda by härifrån till Ter Vallon, och vi har inte hittat någonting. Inte sett en skymt, inte hört en viskning. Jag tror inte att det finns någon sammanslutning. Och nu färdas vi till fots. Av vad jag råkade höra verkade som om Logan tog med sig hästarna till fots och inlåsta i ett skjul i väntan på ljuset vet det vad. Se upp med namnen, viskade Joanne vast med ett menande ögonkast mot dörren bakom vilken vakten stod. En ostyrig tunga kan få dig att hamna i nätet i fiskens ställe. Min gjorde en sur min. Delvis för att hon började tröttna på Joannes tairenska fiskarordstäv och delvis för att kvinnan hade rätt. Än så länge hade de legat före alla besvärande tidender. Livsfarliga var ett bättre ord än besvärande. Men vissa nyheter hade en förmåga att färdas 100 mil på en dag. Joanne hade rest under namnet Mara, Lin under Amina och Logan hade tagit namnet Dallin. Efter att Joanne hade övertygat honom om att Gear var ett idiotiskt val. Min trodde fortfarande inte att någon skulle känna igen hennes eget namn. Men Joanne envisades med att kalla henne för Serenla. Inte ens Logan visste deras riktiga namn. Det verkliga bekymret var att Joanne inte gav upp. Efter flera veckor av fullständigt misslyckande hade de råkat ut för det här. Och likväl ledde varje anmärkning om att de borde ge sig av mot Tyr, vilket vore det rimligaste valet, till ett utbrott som fick till och med Logan att tystna. Ju längre de letade utan att finna det som Joanne sökte, desto värre blev hennes humör. Och det kunde få stenar att spricka redan innan. Min var vis nog att behålla denna tanke för sig själv. Så småningom blev Lin färdig med sin klänning och drog den över huvudet, varefter hon sträckte händerna bakom ryggen för att knäppa den. Min begrep inte varför hon gjorde sig detta omak. Själv avskydde hon allting som hade med nål och tråd att göra. Den var något lägre i halsen nu och blottade lite av Lins byst, och klänningen satt åt mer där och kanske kring höfterna. Men vad skulle det vara bra för här och nu? Ingen skulle bjuda upp till dans i detta stekheta skjul. Efter att ha grävt i Mins sadelväska drog Lin fram det träskrin med smink och puder och annat otyg som Laras hade tvingat på Min innan de gav sig av. Min hade hela tiden haft för avsikt att kasta bort det, men det hade av någon anledning aldrig blivit av. På insidan av det järngångsförsedda locket fanns en liten spegel, och strax var Lin i full färd med att måla sig med de små kaninhårspenslarna. Hon hade aldrig visat något större intresse för skrinet förut, men nu tycktes hon bli förtretad över att det bara fanns en hårborste i midnattsträ och en liten elfenbenskant i håret. Hon muttrade till och med över att det inte fanns något sätt att värma locktången. Hennes mörka hår hade vuxit sedan de gav sig ut att söka under Joans ledning, men det nådde fortfarande inte till axlarna. Efter att ha betraktat henne en stund frågade Min: "Vad har du för dig, Li?" "Amina." Hon undvek att titta på Joan. Hon kunde vakta sin tunga. Det var bara detta att vara instängd och bli levande stekt, förutom att vänta på rättegången som slet på henne. Hängning eller offentlig prygling, vilket val. "Har du bestämt dig för att börja kokettera?" Hon menade det som ett skämt. Lin var alltid praktisk och effektiv. Någonting för att lätta upp stämningen, men den andra kvinnan förvånade henne. "Ja," sa Lin rappt, medan hon med uppspärrade ögon tittade i spegeln och med stor omsorg gjorde någonting med ögonfransarna. "Och om jag koketterar inför rätt man behöver vi kanske inte bekymra oss för vare sig prygel eller någonting annat. Om inte annat kan jag kanske se till att vi får lindrigare straff." Min, som lyft handen för att torka sig om pannan igen, flämtade till. Det var som om en uggla förkunnat att den tänkte bli en kolibri. Men Joan satte sig bara upp, spände blicken i Lin och sa med uttryckslös röst: "Vadan detta?" Om Joan hade riktat samma blick mot Min, misstänkte hon att hon skulle ha erkänt saker som hon själv hade glömt bort. När Joan såg på en på det där viset kom han på sig med att niga och lyda innan man själv förstod vad som hänt. Till och med Logan gjorde det, för det mesta, utom att niga. Lin strök lugnt en pensel längs kindbenen och granskade resultatet i den lilla spegeln. Hon kastade en blick på Joan, men vad hon än såg där svarade hon med samma bestämda tonfall som hon alltid använde. "Min mor var handlerska, som du vet, och handlade mest med timmer och pälsverk. En gång såg jag henne bedåra en saldensk furste till den grad att han lämnade ifrån sig hela årets timmerskörd från sina ägor till hälften av det pris som han begärt. Och jag tror knappast att han begrep vad som hade hänt förrän han nästan var hemma igen, om ens då. Han skickade henne ett armband med månstenar senare. Romanska kvinnor förtjänar inte hela det rykte de har om sig. Det mesta har stelnackade narrar diktat upp efter hörsägen. Men en del av det har vi gjort oss förtjänt av. Min mor, mina mostrar och mina fastrar lärde förstås upp mig tillsammans med mina systrar och kusiner." Hon tittade ned på sig själv, skakade på huvudet och återvände sedan till sina omsorger med en suck. "Men jag är rädd att jag var lika lång som idag redan när jag var 14. Idel knän och armbågar, som ett föl som vuxit för fort. Och det var inte långt efter att jag lärt mig att gå över ett golv utan att snava två gånger som jag förstod." Hon tog ett djupt andetag. "Förstod att mitt liv skulle föra mig på andra vägar än affärernas. Och nu är också det förbi. Det är på tiden att jag gör bruk av vad jag fick lära mig för alla dessa år sedan. Under rådande omständigheter kan jag inte komma på någon bättre tid eller plats." Joan betraktade henne ännu en liten stund med skarp blick. "Det är inte anledningen. Inte hela anledningen. Fram med det." Lin slängde ned en av penslarna i skrinet och blossade upp i ett raseriutbrott. "Hela anledningen? Jag vet inte själv hela anledningen. Jag vet bara att jag behöver någonting att göra i livet för att ersätta..." Det jag har förlorat. Du sa själv att det var enda sättet att överleva. Hämnd räcker inte för mig. Jag vet att det du strävar efter är nödvändigt. Och kanske till och med rätt. Men ljuset hjälper mig. Det räcker inte heller. Jag förmår inte hänge mig åt det på samma sätt som du. Jag kanske kom in i det för sent. Jag ska stanna hos dig. Men det är inte nog för mig. Ilskan försvann undan för undan medan hon åter förslöt de små burkarna och flaskorna, även om hon använde mer kraft än hon egentligen behövde. Kring henne stod en nästan omärklig doft av rosor. Jag vet att koketteri inte är någonting som jag kan fylla tomrummet med, men det räcker för att fylla en overksam stund. Det kanske räcker med att vara den jag föddes till. Jag vet helt enkelt inte. Det här är inte något nytt påfund. Jag har alltid velat vara som min mor och hennes systrar. Ibland har jag dagdrömt om det i vuxen ålder. Lin fick en eftertänksam min och stoppade ner de sista sakerna i skrinet med mer varsam hand. Jag tror nästan att jag alltid känt mig som om jag låtsats vara någon annan. Att jag har byggt upp en förklädnad, ända tills den blivit till ett andra jag. Det fanns ett viktigt arbete att utföra, viktigare än att köpa och sälja varor, och när jag väl insåg att det ändå kunde finnas en annan väg att gå, satt redan masken så hårt att jag inte kunde ta av den. Nåväl, det är slut med det nu, och nu är masken på väg av. Jag funderade till och med på att börja tjusa Logan för en vecka sedan, bara som övning. Men jag är otränad och jag tror att han är en sån man som kanske hör fler löften än man tänkt ge honom och väntar sig att de ska infrias. Plötsligt kröktes hennes läppar i ett litet leende. Min mor sa alltid att man hade gjort en väldig felberäkning om det hände. Om det inte fanns någon möjlighet att backa ur fick man antingen låta värdigheten fara och springa sin väg, eller betala priset och betrakta det som en nyttig läxa. Hennes leende fick en skälmsk ton. Min moster Resära sa att man betalade priset och hade nöje av det. Min kunde bara skaka på huvudet. Det var som om Lin hade blivit en helt annan kvinna. Att prata så där om, det var knappt att hon trodde på det, fast hon hörde det med sina egna öron. För den delen såg Lin faktiskt annorlunda ut också. Trots alla hennes bestyr med penslarna kunde inte Min se skymten av vare sig färg eller puder i hennes ansikte. Och likväl verkade hennes läppar ha blivit fylligare, kindbenen högre och ögonen större. Hon hade alltid varit mer än bara söt, men nu hade hennes skönhet blivit femfalt större. Shran var emellertid inte riktigt färdig. Och om denne länsherre är av samma slag som Logan, sa hon mjukt, vad gör du då? Lin, fortfarande på knä, rätade på ryggen och svalde hårt innan hon svarade. Men hennes röst var fullständigt stadig. Med de alternativ som står till buds, vad skulle du välja? Ingen av dem blinkade och tystnaden växte mellan dem. Innan Joan han svara, om hon nu tänkte göra det, Min skulle ha gett en hel del för att få höra det, rasslade det i kedjan och låset på andra sidan dörren. De båda andra kvinnorna reste sig sakta upp och tog lugnt sina sadelväskor, men Min sprang på fötter med en vild önskan att hon haft en kniv. Vilken idiotisk sak att önska sig, tänkte hon. Skulle bara skaffa mig ännu mer bekymmer. Jag är ingen förbaskad sagobokshjälte, även om jag lyckades övermanna vakten. Dörren öppnades och dörröppningen fylldes av en man med en lång läderväst över skjortan. Han var inte någon som en ung kvinna borde ge sig på, ens med en kniv. Kanske inte ens med en yxa. Bred var det ord som passade på honom, bred och tung. Av de få hårstrån som fanns kvar på hans huvud var de flesta vita, men han såg ut att vara lika hård som en gammal ekstubbe. Dags för er att inställa er hos furstentöser, sa han barskt. Kommer ni självmant eller måste vi släpa er som hösäckar? Dit ska ni, hur det än blir. Men jag skulle helst slippa bära er i den här hettan. När Min kikade förbi honom såg hon två karar till. Gråhåriga, men precis lika hårdföra som den första. Och men inte riktigt lika storvuxna. Vi går själva, sa Swan avmätt. Gott och väl. Kom då, se så. Först Gareth blir inte glad om han måste vänta. Trots löftet att gå självmant tog de tre kararna dem med varsitt stadigt grepp om armen innan de började gå längs den dammiga bygatan. Den storväxte mannens hand slöt sig som en boja runt Min arm. Så var det med mina flyktplaner, tänkte hon bittert. Hon övervägde att sparka på hans stövelklädda ankel för att se om han skulle släppa hennes arm. Men han såg så solid ut att hon misstänkte att hon bara skulle få ont i tårna och bli släpad resten av vägen. Lin verkade vara förlorad i sina tankar. Hon antydde vaga gester med sin fria hand och hennes läppar rörde sig som om hon gick igenom vad hon tänkte säga. Men så skakade hon på huvudet och började om. Också Sean var försjunken i sig själv. Men hennes min var tydligt bekymrat och hon bet sig till och med i läppen. Sean gav aldrig uttryck för så mycket oro. På det hela taget var de båda inte något stöd för Mins hopp om framtiden. Än mindre hoppingivande var skänkrummet på drottningens lag med sina tunga takbjälkar. Edmund Nem, med rikt, stripigt hår och en gulnad blåtira runt sitt svullna öga, stod vid ena sidan av rummet tillsammans med ett halvdussin lika stadiga bröder och kusiner och deras hustrur, allesammans i sina finaste rockar eller förkläden. Bönderna bligade på de tre fångarna med en blandning av ilska och belåtenhet som fick Mins mod att sjunka. Bondhustrunas blickar var om möjligt ännu värre, idelhat. Längs resten av väggarna stod byborna i sexdubbla led, alla klädda för de olika sysslor som de fått avbryta för att komma hit. Smeden hade fortfarande på sig sitt läderförkläde och flera av kvinnorna hade upprullade ärmar och mjöl på händerna. Rummet surrade när de mumlade sinsemellan. De vuxna lika mycket som de få barn och deras blickar var lika fastnaglade vid de tre kvinnorna som släkten nämns. Min förmodade att detta var det mest uppseendeväckande som någonsin hade inträffat i Kores källor. En gång tidigare hade hon sett en folksamling på samma humör som denna vid en avrättning. Man hade burit undan borden, bortsett från ett som var ställt framför den långa eldstaden i tegel. En undersättsig man med burdus uppsyn och gott om grå strån i håret satt vänd mot dem, klädd i en välskräddad drock av mörkgrönt siden och med händerna knäppta framför sig på bordet. En slank kvinna i samma ålder stod bredvid bordet i en elegant grå ylleklänning med vita blommor broderade kring halsen. Länsherren och hans hustru förmodade Min. Lantadel som hade föga mer kännedom om världens skeenden än de bönder och torpare som tjänade dem. Vakterna placerade dem framför furstens bord och drog sig tillbaka bland åskådarna. Kvinnan i grott tog ett steg framåt och mumlet dog ut. Må alla här församlade lyssna, förkunnade kvinnan. Ty rättvisa ska idag utdömas av först Gareth Bryne. Fångar, ni står kallade under först Brynes domvärjo. Då var hon alltså inte förstens maka utan något slags ämbetskvinna. Gareth Bryne. Det sista Min kunde påminna sig ha hört om honom var att han var generalkapten för drottninggardet i Camelin, om det nu var samma man. Hon sneglade på Sean, men Sean hade blicken vänd mot de breda golvtiljorna framför sina fötter. Vem han än var såg denne Brian trött ut. Ni anklagas, fortsatte kvinnan, för olovligt intrång i skydd av natten, mordbrand och förstörandet av en byggnad med dess innehåll, dråp av värdefull boskap, angrepp mot Admiral Nems person och stöld av en börs som uppgivits innehålla guld och silver. Det står klart att angreppet och stölden begicks av er följeslagare som flydde, men i lagens ögon är ni tre lika skyldiga. Hon gjorde en paus för att låta detta sjunka in, och Min utbytte en missmodig blick med Lin. Logan skulle naturligtvis tvunget lägga stöld till resten av eländet. Han var förmodligen halvvägs till Murrundy vid det här laget, om inte än längre bort. Efter en kort stund tog kvinnan åter till orda. De kärande är här för att framföra sitt mål. Hon visade på Nem och hans släktingar. Admiral Nem, avge ert vittnesmål. Den kraftige mannen trängde sig fram med en blandning av dryghet och förlägenhet. Han drog i sin rock där träknapparna spände över buken och körde fingrarna genom det tunna håret som hela tiden ville falla ner i ansiktet på honom. Som jag sa först, Garrett, så gick det till så här. Han gav en tämligen riktig redogörelse för hur han hittade dem på höloftet och befallde dem att packa sig därifrån. Även om han gjorde Logan en fot längre och förvandlade det enda slag denne utdelat till ett slagsmål under vilket Nem gav lika mycket som han tog emot. Lyktan föll i höet, höet tog eld och resten av familjen kom ut ur mangårdsbyggnaden i den ännu nattmörka morgonen. Fångarna greps och ladan brann ner till grunden och sen upptäckte man att börsen försvunnit från huset. Han hoppade över det faktum att några av familjemedlemmarna varit i färd med att leta fram rep och spana efter lämpliga trädgrenar när först Brians tjänare kom ridande förbi. När han åter började prata om slagsmålet, den här gången verkade det som om han skulle avgå med segern, avbröt Brian honom. Det räcker, mäster Nem. Ni kan återgå. Istället fick Nem sällskap av en av kvinnorna, en rundhylt matrona som av åldern att döma kunde vara Admers hustru. Rundhylt, men inte mjuk, rund som en stekpanna eller en flodsten, och rådnande av någonting mer än bara ilska. Ge dem slinkorna en ordentlig omgång med piskan först, Gareth. Hör ni det? Ge dem en ordentlig omgång och låt dem rida till Jornhälla på en stör. Ingen har sagt åt dig att tala, Megan, sa den slanka kvinnan i grått vast. Detta är en rättegång, inte en bystämma. Du och Admer får stiga tillbaka. Nu. De lydde henne. Admer en aning mer beredvilligt än Megan. Den gråklädda kvinnan vände sig till Min och hennes båda följeslagare. Om ni vill avge vittnesmål, som försvar eller lindring, kan ni göra det nu. Hennes röst röjde ingen medkänsla, men för all del ingenting annat heller. Min hade väntat sig att Joan skulle tala. Hon tog alltid initiativet och var den som pratade. Men Joan varken rörde sig eller lyfte blicken. Istället var det Lin som steg fram mot bordet med blicken fäst vid mannen som satt bakom det. Hon var lika rakryggad som alltid. Men istället för att gå som hon brukade, med värdiga steg, men stela och strikta, gled hon fram med en antydan till gungande steg. På något sätt blev hennes byst och höfter mer framträdande. Inte så att hon bröstade sig. Det var bara någonting med hennes sätt att röra sig som gjorde en uppmärksam på det. Herre, vi är tre hjälplösa kvinnor. Flyktingar undan de stormar som drar fram över världen. Hennes rappa ton var försvunnen, förändrad till en sammetslen, smekande stämma. Det fanns en glöd i hennes mörka ögon, ett slags pyrande utmaning. Vi var vilse och penninglösa då vi tog skydd i mäster Nems lada. Det var orätt handlat, det vet jag, men natten skrämde oss. Hon lyfte händerna i en mjuk gest med handledernas insidor mot Brian som för ett ögonblick fick henne att verka fullkomligt hjälplös. Fast bara detta enda ögonblick. Denne Dallin var egentligen en främling för oss. En man som erbjöd oss sitt beskydd. I dessa tider måste ensamma kvinnor ha någon som beskyddar dem, herre. Men jag är rädd att vi gjorde ett dåligt val. Den bönfallande blick hon gav honom med vidgade ögon förmedlade att han skulle kunna göra ett bättre val åt dem. Det är sant att han angrep mäster Nem, herre. Vi skulle ha flytt eller arbetat för att betala för nattherberget. Hon steg runt bordet, knäböjde graciöst bredvid Brians stol och la mjukt ena handens fingrar mot hans handled samtidigt som hon såg upp i hans ögon. Hon fick ett lätt darr på rösten, men hennes svaga leende var nog för att sätta varje mans hjärta i galopp. Det antydde någonting. Herre, vi har gjort oss skyldiga till någon liten förbrytelse, men inte allt det vi anklagas för. Vi underställer oss er nåd. Jag ber er, herre, ha misskund med oss och ge oss ert beskydd. Ett långt ögonblick mötte Brian hennes blick. Sen harklade han sig, sköt tillbaka stolen, reste sig upp och gick bort till den enda av bordet som var motsatt hennes. Byborna rörde sig oroligt. Några männen harklade sig liksom deras första hade gjort och kvinnorna muttrade tyst. Brian stannade framför Min. Vad heter du, flicka?
Min, herre.
Hon hörde en dämpad grymtning från Sean och skyndade sig att tillägga: Serenla, Min. Alla kallar mig Serenla.
Din mor måste ha haft en föraning, mumlade han med ett leende. Han var inte den första som reagerade på hennes namn på det viset. Har du någonting att anföra, Serenla?
Bara att jag är mycket ledsen, herre, och att det verkligen inte var vårt fel. Det var Darlin som gjorde alltsammans. Jag ber om nåd, herre.
Det var inte särskilt mycket att komma med jämfört med Lins bön. Vad som helst skulle låta futtigt efter Lins föreställning. Men det var det bästa hon kunde komma på. Hennes mun var lika torr som gatan utanför.
Tänk om han bestämde sig för att hänga dem.
Han nickade. Sen fortsatte han till Sean som fortfarande såg ner i golvet. Han kupade handen under hennes haka och lyfte hennes ansikte så att han kunde se henne i ögonen. Och vad heter du, flicka?
Sean knyckte på nacken så att hennes haka kom fri och tog ett steg tillbaka.
Mara, herre, viskade hon. Mara Tumanus.
Min jämrade sig tyst. Det var tydligt att Sean var rädd, men likväl såg hon på mannen med trotsig blick.
Min var halvt beredd på att hon skulle befalla Brian att låta dem gå, och det med en gång. Han frågade henne om hon ville avge något vittnesmål, och hon avböjde med ännu en ostadig viskning. Men hela tiden betraktade hon honom som om det var hon som förde befälet. Må vara att hon kunde hålla sin tunga i styr, men sina ögon rådde hon sannoliken inte på. Efter en stund vände sig Brian bort från henne. Ställ dig hos dina vänner, flicka, sa han till Lin när han återvände till sin stol. Hon sällade sig till dem med en min där vanmakten lyste klar tillsammans med någonting annat som Min hos vem som helst utom henne skulle ha kallat grinighet. Jag har fattat mitt beslut, sa Brian riktat ut mot rummet. Förbrytelserna är grova och inget av det jag har hört förändrar detta faktum. Om tre män smyger sig in i någons hus för att stjäla hans ljusstakar och en av dem angriper ägaren är alla tre lika skyldiga. Brottet måste gottgöras. Mäster Nem, jag ska ge er vad det kostar att bygga upp er lada igen och därtill priset för 6 mjölkkor. Den kraftige bonden lyste upp tills Brian tillade. Caroline kommer att ge er pengarna när hon är säker på att de motsvarar kostnaderna. Några av era kor hade gått i sin, vad jag har förstått. Den slanka, gråklädda kvinnan nickade belåtet. För bulan ni har fått i huvudet ska jag ge er en silvermarker. Klaga inte, sa han med bestämd röst när Nem öppnade munnen. Megan har gett er värre än så när ni druckit för mycket. Detta hälsades av skratt från åhörarna. vilka inte dämpades det minsta när Näm blängde på dem, och kanske sporrades de ytterligare av den sammanbitna blick som Megan gav sin make. Jag ska också gottgöra den summa som fanns i den stulna börsen, när Caroline har försäkrat sig om hur mycket den innehöll. Näm och hans hustru verkade vara lika missnöjda båda två, men de höll tyst. Det var tydligt att han inte tänkte ge dem mer. Min började känna ett visst hopp. Nu stödde Brian armbågarna mot bordet och vände sin uppmärksamhet mot henne och de båda andra. Han talade långsamt och orden fick hennes mage att knyta sig. Ni tre ska arbeta hos mig, till bruklig lön för de uppgifter ni får, tills jag har fått igen de pengar som jag har givit ut. Tro inte att jag är eftergiven. Om ni svär en ed som övertygar mig om att ni inte behöver bevakas, kan ni få arbeta i min herrgård. Om inte får ni arbeta ute på fälten, och i så fall kommer ni att hållas under uppsikt i varje stund. Lönerna är lägre på fälten, men valet är ert. Hon rådbråkade vilt sin hjärna för att finna den svagaste ed som skulle kunna tillfredsställa honom. Hon tyckte inte om att bryta sitt ord under några omständigheter, men hon tänkte komma härifrån så fort minsta möjlighet yppade sig och ville inte ha ett alltför tungt edsbrott på sitt samvete. Också Lin såg ut att söka på samma sätt. Men Sean tvekade knappt innan hon knäböjde och la händerna över hjärtat. Hon såg Brian i ögonen och trotset i hennes blick hade inte mjuknat det minsta. Vid ljuset och vid mitt hopp om frälsning och att få födas på nytt svär jag härmed att tjäna er på vilket sätt ni begär och så länge ni begär. Må annars skaparen för evigt vända sitt ansikte från mig och må mörkret sluka min själ. Hon nästan viskade fram orden, men det blev dödstyst i rummet. Det fanns ingen starkare ed, utom möjligen den som en kvinna uttalade då hon blev ACD, och edstaven band henne vid den lika säkert som vid hennes egen kropp. Lin stirrade på Sean ett kort ögonblick, sen knäböjde även hon. Vid ljuset och vid mitt hopp om frälsning och att få födas på nytt. Mins tankar for desperat hit och dit i jakt efter någon utväg. Om hon svor en svagare ed än dem skulle det utan varje tvivel bli fälten för hennes del och någon som bevakade henne hela tiden. Men den här eden... Efter vad hon hade fått lära sig skulle ett brott mot den inte räknas mycket mildare än mord, kanske snarare tvärtom. Men det fanns ingen utväg. Antingen fick det bli eden, eller vem visste hur många år av trälande på en åker hela dagen och förmodligen inlåst på natten. Hon sjönk ner bredvid de båda andra kvinnorna och muttrade fram orden, men inom sig tjöt hon. Sean, din vanvettiga dåre, vad har du nu dragit in mig i? Jag kan inte stanna här. Jag måste till Rand. Åh, ljus, hjälp mig. Så, sa Brian tyst när det sista ordet var uttalat. Detta hade jag inte väntat mig, men det är gott nog. Caroline, vill du ta med Mäster Näm någonstans och ta reda på vad han anser att hans förluster uppgår till? Och se till att alla utom dessa tre kommer härifrån. Och ordna så att de blir förda till herrgården. Under rådande omständigheter tror jag inte att det ska behövas några vakter. Den slanka kvinnan gav honom en jagad blick. Men inom kort hade hon sett till att alla var på väg ut i en tät skock. Erdmer och hans manliga anförvanter höll sig nära henne och hans ansikte var färgat av girighet. Ja, begäret var knappast mindre tydligt hos kvinnorna i släkten hem, men likväl hade de några hårda blickar till övers för min och de båda andra som låg kvar på knä medan rummet tömdes. Min trodde för sin egen del inte att benen skulle bära henne om hon försökte ställa sig upp. Samma ord upprepades gång på gång i hennes huvud. Åh, Sean, varför? Jag kan inte stanna här. Jag kan bara inte. Vi har haft en del flyktingar som kommit den här vägen, sa Brian när de sista byborna hade gått. Han lutade sig tillbaka på stolen och studerade. Men aldrig en så udda samling som ni. En romanska, en tyrenska. Joan nickade kort. Hon och Lin reste sig upp. Den smala kopparhyade kvinnan borstade elegant dammet från knäna, medan Joan bara stod rakt upp och ner. På darriga ben lyckades Min göra dem sällskap. Och du, säger Renla. Återigen antydan till ett leende när han uttalade namnet. Någonstans i västra delen av Andor, om jag inte tar miste på uttalet. Belon, muttrade hon och bet sig i tungan, men för sent. Någon kunde veta att Min var från Belon. Jag har inte hört talas om någonting som driver folk på flykten i väst, sa han med frågande tonfall. När hon förblev tyst drev han inte saken vidare. När ni har arbetat av er skuld är ni välkomna att stanna i min tjänst. Livet kan vara svårt för dem som har förlorat sina hem. Och även en sängplats i en jungfrukammare är bättre än att sova under en buske. Tack, herre, Charlene lent med en nigning som var så graciös att den till och med i hennes ridklänning såg ut att höra hemma i en dans. Min tackade också, men med klanglös röst, och hon vågade inte lita på att hennes knän skulle klara en nigning. Joanne bara stod där och glodde på honom utan att säga någonting alls. Ledsamt att er följeslagare tog era hästar. Fyra hästar skulle ha minskat er skuld något. Han var en främling och en skurk, sa Lin med en röst som lämpade sig för betydligt mer intima förtroenden. Åtminstone jag är glad att byta hans beskydd mot ert, herre. Brian såg på henne, uppskattande tyckte Min, men sa bara, i herrgården går ni åtminstone trygga för Nem och hans fränder. Han fick inget svar på detta. Min förmodade att det var ungefär detsamma att skura golven i Brians herrgård som att skura golven i familjen Nems mangårdsbyggnad. Hur ska jag ta mig ur det här? Ljus, hur? Tystnaden fortsatte, bortsett från att Brian trummade med fingertopparna mot bordsytan. Min kunde ha trott att han inte visste vad han skulle säga härnäst, men hon trodde inte att denna man någonsin förlorade jämvikten. Det var troligare att han var irriterad över att Lin var den enda som visade någon tacksamhet. Hon förmodade att deras straff kunde ha varit betydligt hårdare sett ur hans synvinkel. Kanske hade Lins heta blickar och smekande tonfall haft sin verkan. Men Min önskade att kvinnan hade förblivit som hon varit förut. Att hänga vid handlederna på bytorget hade varit bättre än det här. Så småningom kom Caroline tillbaka, muttrande för sig själv. Hon rapporterade för Brian med retlig röst. Det kommer att ta flera dagar att få klart besked av Nem och hans anförvanter, först Gareth. Admiral skulle lura till sig 5 lador och 50 kor om jag lät honom. Jag tror åtminstone att det fanns en börs, men hur mycket det var i den? Hon skakade på huvudet och suckade. Jag ska ta reda på det, i sinom tid. Joan är klar att föra flickorna här till herrgården, om ni är färdig med dem. Ta dem härifrån, Caroline, sa Brian. Möt mig vid tegelbruket när du har skickat iväg dem. Hans röst var trött igen. Thad Harren säger att han behöver mer vatten om han ska kunna fortsätta slå tegel. Och ljuset vet var jag ska hitta det åt honom. Han gick ut från skänkrummet med långa kliv, som om han helt hade glömt bort de 3 kvinnorna som just svurit att de skulle tjäna honom. Joni visade sig vara den stora halvskallige mannen som hade hämtat dem från skjulet. Nu väntade han framför värdshuset vid en högjulad kärra med välvd tältduksöverbyggnad och en mager brun häst vid skacklarna. En del av byborna hade dröjt sig kvar för att kunna beskåda avfärden. Men de flesta verkade ha gått tillbaka hem, bort från hettan. Gareth Bryan hade redan hunnit en god bit bort längs gatan. Joni ser till att ni kommer helskinnade till herrgården, sa Caroline.
Gör som ni blir tillsagda så blir det ingen svår tillvaro. En kort stund granskade hon dem med mörka ögon som var nästan lika skarpa som Joans. Sen nickade hon för sig själv som om hon var nöjd med vad hon sett och skyndade iväg efter Brian. Joni höll undan förhängarna åt dem på baksidan av kärran men lät dem kravla sig upp på egen hand och slå sig ner bäst de kunde på flaket. Det fanns inte så mycket som en näve hö att sitta på och den tjocka tältduken höll kvar värmen. Han sa inte ett ord. Kärran gungade till när han klättrade upp på kuskbocken dold av tältduken. Min hörde honom mana på hästen och så började kärran rulla. Hjulen knarrade en aning och de guppade över gropar här och där. I tygstycket bak fanns en glipa som var precis tillräckligt stor för att Min skulle kunna se byn bli mindre bakom dem, försvinna och sedan ersättas av långa skogspartier omväxlade med inhägnade fält. Hon kände sig alltför bedövad för att kunna tala. Joans stora plan skulle sluta i att de diskade grytor och skurade golv. Min borde aldrig ha hjälpt kvinnan, borde aldrig ha stannat hos henne. Hon borde ha ridit till Cher vid första bästa tillfälle. Nåväl, sa plötsligt Lin. Det gick ju inte alls så illa. Hon hade återigen sin vanliga rappa röst, men det fanns en antydan av upphetsning. Upphetsning i den, och hon hade rosor på kinderna. Det kunde ha varit bättre, men det ordnar sig med lite övning. Hennes låga skratt var nästan ett fnitter. Jag anade aldrig att det skulle vara så roligt. När jag kände hur hans puls faktiskt började sätta fart. Hon höll ut handen på samma sätt som då hon la den på Brians handled. Jag tror aldrig jag känt mig så levande, så medveten. Moster Rosara brukade alltid säga att karjakt var roligare än hökjakt. Men det är inte förrän idag jag begriper vad hon menade. Min höll sig fast i den gungande vagnen och stirrade på henne med uppspärrade ögon. Du har blivit galen, sa hon slutligen. Hur många år har vi svurit bort? 2? 5? Jag antar att du hoppas att Garrett Bryan tänker tillbringa dem med dig i sitt knä. Nå, jag hoppas att han lägger dig över knäna istället. Varje dag.